För er som kanske har missat vad som har skett den här veckan så vill jag bara börja med att påpeka att det nästan är något av ett mirakel som skett i Sverige nu i dagarna. För femte gången i världshistorien så vann Frölunda Indians i torsdags SM-guld i ishockey. Och det var också så fint tajmat nu när jag åkte hem här från det besegrade Stockholm i fredags morse att jag kunde vara med och fira Frölunda på Götaplatsen i fredagskväll. Och även om jag tycker att ishockey är väldigt roligt att titta på så finns det faktiskt en person i min familj som gillar Frölunda ännu mer. Inga namn nämnda. Men denna icke-namngivna person undrade också igår om jag skulle säga något om att Frölunda vunnit SM-guld i dagens predikan. Och det tänkte jag ju faktiskt först inte göra. Men så tänkte jag på detta under gårdagen och det finns ju faktiskt ändå en hel del poänger och paralleller att hämta ifrån hockeyns värld. Så vi kommer tillbaka till det om en stund. Idag är temat för gudstjänsten den gode heden. Och vi möter Jesus ur Johannes evangeliets synvinkel. Jag tror inte att det är något direkt nytt för många av oss och att evangelisternas versioner och de glada nyheterna om Jesus ibland skiljer sig lite granna åt. Lägger vi Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelier bredvid varandra och jämför så finns det bitar om Jesu liv och i kronologin som inte berättas likadant. Evangelierna är helt enkelt lite olika. En källa till tvivel på berättelsens sanningsanspråk, tänker någon. Kanske. Eller en källa till fördjupad reflektion och nyfikenhet på Bibelns berättelser, tänker jag. Varför har evangelisterna olika perspektiv? Varför berättar de om samma saker fast på olika sätt? Är det ett problem eller visar det bara att människor som varit med om en och samma sak faktiskt minns saken på lite olika sätt? Teorierna om hur man ska läsa evangelierna i sina sammanhang, hur man ska se strukturer och mönster för att förstå vad som verkligen menas, är många. Att med säkerhet säga att så här ska man läsa Johannes evangeliet eller någon annan bibelbok är kanske inte möjlig. Men att säga så här kan man läsa Johannes evangeliet är absolut en möjlighet. Jag tänker att Bibeln är ju häftig på det sättet. Den kan tala till oss på många olika plan. Bibeln kan läsa både textkritiskt inom akademin, men också andligt i våra kyrkor och personliga andagsliv. Kanske går de här två sätten att läsa till och med att förena. Om det går så vill jag att vi nu närmar oss texten på det sättet idag. I ett försök att låta de litterära strukturerna i Johannes evangeliet måla en större bild för oss om vad Johannes och kanske även Gud kan tänkas vilja säga till oss idag. När Johannes evangeliets författare, som vi av vår kristna tradition väljer att kalla Johannes, trots att det faktiskt inte står i texten varken hans namn eller vilken Johannes som skriver. Men när den här Johannes mot slutet av sitt evangelium talar om att alla de under och tecken som Jesus gjort, så säger han: dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det verkar lite som att hela evangeliets kärna kokar ner till den här versen. Att bokens poäng just är att läsaren ska förstå att Jesus verkligen är den Messias som judarna väntat på. Och för den som tror så finns det liv i hans namn. Det finns flera sådana här strukturer i hur Johannes har format sin berättelse. Hela evangeliet inleds med det som kallas Johannesprologen. Och det är ju en ganska välkänd och karaktäristisk inledning. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Johannes knyter här i sin berättelse om Jesus Gamla testamentet och de första verserna i Bibeln till Jesus. Där står i första Mosebok 1: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Johannes stryker under redan från början att Jesus, som han ska berätta om nu i sitt evangelium, han är verkligen den Messias som judarna väntat på. När Johannes säger ordet var Gud, så syftar han på Jesus. I begynnelsen fanns Jesus. Och Jesus var hos Gud. Och Jesus var Gud. Vidare i evangeliet är strukturen sån att Johannes berättar om hur Jesus utför mirakel och ställs inför olika situationer. Varje gång som detta sker så blir konsekvensen att de människor som hör eller ser det som Jesus gör eller säger på något sätt tvingas att välja vad de ska tro. Antingen förstår de att Jesus är något speciellt och så väljer de att följa honom, eller så kritiserar de honom och går besvikna därifrån. Gång på gång så sker detta, och det är lite som att Johannes vill att även vi som hör berättelsen idag ska behöva fundera över vår ståndpunkt i berättelsens olika situationer. Vad väljer vi? Tror vi på budskapet om Jesus som Messias, eller gör vi inte det? På något sätt så är det svårt att förbli objektiv inför mötet med Jesus. Texten tvingar oss liksom på något sätt att ta ställning. Är en tro på Jesus som Messias rimlig idag? Ja eller nej? En annan viktig struktur hos Johannes evangelium tycks bygga på siffror. Tal har ju ofta en symbolisk betydelse i Bibelns värld. Och siffran 7 brukar vi uppfatta symbolisera ett fullkomligt tal. Någonting heligt betecknas ofta med talet 7 i Bibeln. Och Johannes, han använder också siffran 7 vid ett par tillfällen. Och jag vill nu peka på 3 sådana tillfällen. 3 strukturer av siffran 7 hos Johannes som ger oss en större bild av Gud. Till att börja med så är de offentliga miraklen som Jesus uträttar i evangeliet, eller tecknen som Johannes säger, de är just 7 stycken. Det 7:e och största tecknet kommer vi tillbaka till. Men kom ihåg den strukturen om 7. 7 tecken nämner Johannes för att visa att Jesus är Messias. Men det finns också 2 stycken strukturer till i evangeliet som omfattar siffran 7. Och de blir kanske ännu mer relevanta för dagens tema. Eftersom att en av dem återfinns just i den texten som Victoria läste för oss. Från Johannes 10 och 11. Jag är den gode herden, säger Jesus. Uttrycket jag är används av Jesus just 7 gånger i Johannes evangeliet. Samma grekiska ord varje gång. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden in till fåren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är sanningen, vägen och livet. Jag är den sanna vinstocken. 7 gånger använder Jesus jag är på det sättet. Men ytterligare 7 gånger används också samma grekiska ord för jag är, fast på ett lite annat sätt. Jag ska ge er 2 exempel. Johannes 8:58. Jesus säger, jag är och jag var innan Abraham. Och senare när Jesus precis har tvättat lärjungarnas fötter och han börjat förklara att han måste dö, så säger han i Johannes 13:19. Jag säger er det redan nu, innan det har skett, för att ni, när det sker, ska tro att jag är den jag är. Så 7 tecken är en mirakel. 7 stycken olika jag är, olika saker. Och dessutom 7 fördjupande påståenden där samma grekiska ord används för jag är. Det här måste ju vara en tydlig struktur, tänker jag. Är detta bara en slump? Jag tror inte det. Utan Johannes måste ha haft en tanke med att det blev så här i hans berättelse. Det är inte bara vad han skriver som pekar på Jesus som Messias, utan också mönstret och symboliken i hur han skriver. Vi ser inte den här strukturen direkt när vi läser, för den spelar inte an på någonting som vi direkt känner igen. Men för det samhälle som Johannes skrev till så är budskapet solklart. När judarna i Gamla testamentets berättelse talar om Gud så säger man inte Guds namn Javé. Det är helt enkelt för heligt att ta i sin mun. Och det namn som Gud själv talar till folket med när han uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken och Mose frågar Gud: vad ska jag säga att du heter om någon frågar mig? Det är Andra Mosebok 3:14. Och Gud sa till Mose: jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Alltså samma gudsnamn som Gud själv använder i Gamla testamentet, fast på grekiska istället för på hebreiska, använder alltså Jesus och Johannes när Jesus säger jag är. Bara orden jag är vittnar i deras sammanhang så att alla som hör det förstår att Jesus säger sig vara Gud själv. Sista gången i Johannes berättelse som Jesus använder orden jag är blir som svar på frågan från vakterna i ett Getsemane. Vi söker efter Jesus från Nasaret. Jesus svarade: det är jag. Eller som det står i grundtexten: jag är. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Även heden är ju en bild som säkerligen talade tydligare till dem i Jesus samtid än vad den gör till oss. Hede är ju knappast ett vanligt yrkestitel som vi skulle använda idag. Jag är tveksam till om det skulle finnas någon marknad för yrkesutbildningar till hede i vår tid. Möjligtvis att en bonde med får skulle kunna appliceras på någon som känner sina får och att fåren känner igen bondens röst. Men vår bild av en bonde är ju ändå inte den bild som israeliterna hade av en hede. Att vara hede var inte något idylliskt arbete som bara innebar lantlig frihet och vackra vyer. Tvärtom. Det var tufft och det var ett farligt jobb. Heden fick gå långa sträckor i solhettan för att kunna vattna fåren och ge dem bete. Vi känner exempelvis till David i Gamla testamentet som först var hede och inte direkt såg som den viktigaste av sina bröder. Han var den som ingen trodde kunde klara av något. Han var den som fick gå ut och vakta fåren. Och det här med att vakta jorden från faror är ju ganska centralt i liknelsen av Jesus som en herde. Och Jesus gör här en tydlig distinktion mellan den herde som är lejd och den gode herden som själv äger sina får. Den som är lejd flyr när vargen kommer och vargen river och skingrar jorden. Men den gode herden som själv äger sina får och som känner sina får är beredd att ge sitt liv för sin jord. Och precis detta understryker Johannes. När Jesus frivilligt överlämnar sig i ett semane åt vakterna som är ute efter att ta hans liv. Jesus ger bokstavligen sitt liv för sina får. Jesus visste vilka det var som kom för att fängsla honom. Han visste vad som skulle ske med honom. Ändå väljer han inte att fly när faran kommer. Nu har jag ju själv satt mig i en situation där jag på något sätt måste tvinga in en hockeyreferens i den här predikan om den gode herden. Och jag tänker faktiskt på två stycken hedefigurer i Frölundas hockeylag. Den ena är Roger Rönnberg som är tränare, som har varit det nu under flera år. Och den andra det är lagkaptenen Joel Lundqvist som spelat under hela min uppväxt i Frölunda. Det finns egenskaper hos dem båda som jag tror speglar något av det Jesus vill visa på. Jag tänker tränaren. Han vet vad som är bäst för laget. Han känner sitt lag och han driver dem i den riktning som är lagets bästa. Likt en herde driver sin jord mot ett vattenhål eller betesmark. Och lagkaptenen Joel, han är en tydlig ledare i sitt sätt att agera på planen. Han jobbar alltid stenhårt och är alltid beredd att ta hårda smällar för sina lagkamrater. Och självklart så blir det nu något banalt att likna de tacklingar Joel Lundqvist tar under en hockeymatch vid det lidande som Jesus gick igenom för oss. Och det är säkert både första och sista gången som jag använder den liknelsen i en predikan. Men jag tänker ingen liknelse är ju någonsin hundraprocentig. Alla liknelser når inte riktigt ända fram. Och på samma sätt som Joel tar smällar för sitt lag så är det som Jesus gör för dem han älskar, för dig och för mig. Som den godaste av herdar. Helt unikt. Jesus är den herde som vet vart vi som enskilda och som församling behöver gå. Han är den herde som tog dödens smällar för våran skull. Och samtidigt så är Jesus inte bara en herde. Han är också Messias. Han är den smorde. Han är en kung. Han är. Jesus är Gud själv. Om och om igen fascineras jag över vilken häpnadsväckande Gud som vi tror på. Han är upphöjd, helig, mäktig, transcendent, oövervinnerlig och allsmäktig. Men i Bibelns berättelse så väljer denna Gud att visa sig som liten, ödmjuk, immanent, begränsad, som en tjänare, som en herde för sitt folk. Somliga kristna har svårt att få ihop sina gudsbilder. Ibland hör jag dem som uttrycker att Gamla testamentets Gud inte kan vara samma kärleksfulla Gud som Nya testamentet vill förmedla. Och visst finns det svåra texter i Gamla testamentet. Krig och elände som är svårt att förstå. Men då tänker jag så här. Gamla testamentet var svårt att förstå även på Jesu tid. Ibland lurar vi oss själva och tror att människor innan 1700-talets upplysning helt enkelt var lite dumma. Precis som att de utmaningar det innebär att vara människa idag inte fanns förr i tiden för att människor inte förstod bättre. Men så var det nog inte. Gamla testamentets svåra texter var nog minst lika svåra på Jesu tid. Och just detta är kanske en av Johannes poänger. Jesus säger inte att han är den nya guden istället för gamla testamentets gud. Nej, den gud som det judiska folket alltid har identifierat sig med och trott på. Den gud som förde dem ut ur Egypten och som delade havet så att folket kunde gå torrskodda därigenom. Och som säger till Mose ur den brinnande busken, jag är. Den guden är Jesus själv. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, säger Jesus. Det är lite som att Johannes pekar på Jesus och säger, titta, här är han. Den Gud vi har tillbett genom årtusenden. Han som vissa av oss tror är långt borta ifrån oss. Som vissa tror till och med har övergett oss. Här är han. Se, han är inte hård och skoningslös. Utan se på Jesus så ser du Gud. Så blir det också för oss en utmaning och en uppmuntran om vår syn på Gud. Det är olyckligt när vi delar upp vår gudsbild som en god gud i Nya testamentet och en hård gud i det gamla. Johannes menar att Gud är en. Visst, vi känner honom som treenig, men inte på det sättet att en del skulle vara godare än de andra två. Åter till talen 7. Det sista stora och mest avgörande tecknet av 7 som Jesus gör för att visa vem han är sker i påskens berättelse när han själv uppstår från de döda. Sista gången han säger jag är i ett semane så faller vakterna tillbaka och till marken. Så tydligt kopplar soldaterna ihop Gud med Jesus när han säger de orden. Johannes pekar i sitt evangelium med hela handen. Strukturen, orden och tecknen visar att denne Jesus som ödmjukt talar om sig själv som en god herde, han är verkligen Messias. Eller för att säga det med Johannes egna ord från kapitel 1 och vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Avslutningsvis vill jag beröra detta med heden. Att Gud själv känner sina får. För det är ju vi, fåren i hans jord. Och Gud känner oss. Han känner dig och han känner mig. De där orden, att känna Jesus, det är ord som finns djupt rotade i vår frikyrkliga historia. I grunden välmenade ord som pekar på vikten av den personliga relationen och tiden med Gud. Men det är också ord som ger en bitter eftersmak för vissa. Frågan, känner du Jesus? Kan bli ord som förlamar mer än vad de väcker tro. Men Jesus säger, jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Jag känner mina får. Jag tror att en sund relation med Gud, den börjar just där. Att vi inser och bottnar i, både individuellt och som församling, att Gud redan känner oss. Han vet redan allt. Gud vet hur vi mår och vad vi ber om. Likt en god herde vet vad som är bäst för sin jord, så vet Gud redan allt vad vi behöver. Han vill leda oss genom livet. Och jag tror att vi måste börja där, i en förtröstan på att Gud redan har oss i sin hand. Vi behöver inte krampaktigt gripa efter en fördjupad tro på Jesus, utan han känner redan oss. Och i den vissheten kan vi också djupare få lära känna honom. Jesus levde i en förtröstan till Fadern. Vi får leva i en förtröstan på honom som är den gode herden. Han som redan känner oss och som håller våra liv i sin hand. Amen.